Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då säger vi hej och välkomna till podden Fråga juristen. Jag heter Fritte Fritsson och bredvid mig sitter vår jurist, vår expert Miriam Valtrede, du som ska svara på frågorna. Och så har vi en fantastisk gäst här i studion, Anita Clemens, välkommen.
Tack!
Du är poddare, skådis, manusförfattare, är det några fler epitet som du vill lägga till?
Ja, just nu, alltså jag har ju en jättetjusig titel nu för tiden.
Berätta om
jag
den.
Jag är ju alltså Creative Social Developer på Starcom.
Starcom,
ja.
Som är...
En mediebyrå.
Okej, okay. Så du jobbar alltså i mediasvängen på riktigt?
Precis.
Men det, känner du någon gång att det är lite dubbla roller, att du själv är en sån person som jobbar med media på andra sidan också, eller?
Alltså verkligen, jag sitter på två stolar, men jag trivs ju ganska bra i den rollen.
Ja.
Nej, men, och sen så, jag har jobbat så otroligt länge med liksom social mediemarknadsföring, så att min roll kommer ju vara att hjälpa, eller är att hjälpa bolaget liksom... öka sin kreativa höjd för att få ut mer. För det är ju ett fantastiskt medie. Alltså bättre än tv, bättre än Snapchat, bättre än allt. Och det är en direktlina till liksom tittarna och följarna. Och ändå ska folk sälja grejer som man gjorde på 50-talet. Då håller jag upp den här varan bredvid ansiktet. Och så säger jag att den är så härlig. Det går liksom inte. Det är dumma investeringar. Jag vill att folk ska göra bättre för alla liksom.
Ja,
det ska ju vara underhållning.
Eller hur?
Ja. Jag tänker att det är därför det blir bra också att du har de här dubbla stolarna. Att
exakt.
Du vet liksom.
Jag hoppas det i alla fall.
Första gången jag såg dig på någon typ av medium var nog i en långfilm.
Ja, Katinkas kalas. Det var Aron Flams fru. Ja. Hon var en vidrig gallerist.
Ja, men det var en väldigt bra långfilm.
Den är skitbra ju.
Ja, det, mycket var bra i den och ni var ju duktiga skådisar. Men jag tänkte också att ljudet var så himla bra.
Jaha.
Alltså det var så här ljudet av så här någon fluga som surrade i det här sommarhuset.
Men alltså vi hade helt fantastiskt team. Så här, riktigt duktiga liksom, tekniker.
Men var det så att den här filmen spelades in kronologiskt?
Ja.
Alltså man spelade in varje scen.
Så att dygnet förflyttades liksom. Så att så sista veckans började vi filma liksom 2 på natten och körde på till 8 på morgonen för att få liksom rätt ljus och känsla.
Otroligt.
Grejen är att den var liksom lite så här före sin tid. Alltså den är ju aktuell nu. Jag märker att den har ju fått liksom mycket mer högre ratings typ när den visades på SVT för tredje gången nu än när den liksom gick upp
när
första gången.
Vad var det folk inte var mogna för då?
Nej, men vi skojade ju ganska mycket om en så här social, kulturell överklass liksom. Som bara, nej men vi kollar inte på tv. Alltså jo, vi har ju tv men vi kollar bara på HBO och Netflix liksom. Alltså, och det var inte...
Folk var inte redo för det.
Nej, folk var inte redo för det liksom.
Men du, det här är en juridikpodd.
Ja!
Vad är din liksom, ingång till juridiken? Är du intresserad av vardagsjuridik eller kan du någonting från början eller hur?
Alltså, jag har ett ganska stort intresse för liksom, rättssystemet. Jag tycker det är spännande. Och också att det skiljer sig så otroligt mycket mellan länder. Och vad är det som skiljer det mellan länder? Alltså, vi är ju protestantiskt kristna. Det är klart att det påverkar våra värderingar. Men varför kan rättvisan se så otroligt annorlunda ut i exempelvis Italien? Där man är ortodox och katolskt. Liksom. Det är ju väldigt spännande hur man bedömer mänskligheten utifrån. Egentligen är det väl baserat på olika religionsvärderingar.
Alltså hela samhällets uppbyggnad i de flesta länder kommer från religiösa värderingar.
Ja.
Men att man liksom glömmer bort det bara. Mm. För att nu är religionen i alla fall i Sverige så himla inte viktig.
Precis, men värderingarna är baserade
ja,
därifrån.
Precis, ja, precis, exakt.
Mm. Alltså det, jag tycker det är väldigt spännande nästan ur ett så här filosofiskt perspektiv. Sen så, jag skulle liksom aldrig klara av ens att så här plugga juridik. För att jag är så extremt dålig på att läsa in text och liksom... Ja. Jag har en liksom lång inlärningsperiod så att det skulle inte gå.
Ja, men det är tråkigt.
Men om du fick gå och lyssna på lagtext och föreläsningar då, i lurarna då, istället för att sitta på föreläsningar.
I en podcast. Mm.
Ja, alltså, om man kan hitta liksom... Jag är rädd för hela grejen. Samtidigt så är jag så här extremt fascinerad av brottsfall. Varför blev den dömd på det där sättet? Och varför blev den bedömd så? Och varför är det ett högre straff för att smuggla droger än att mörda liksom 10 personer? Alltså, det är mycket.
Nej, men det är ingen som får ihop det där.
Nej.
inte ens juristen. Nej, men det är ju oftast då som vi vanligt då kommer i kontakt med det. Att man läser någonting i tidningen om något rättsfall och så blir man kanske lite upprörd över liksom en straffsats eller att någon har blivit friad när man tycker att men det är väl, det finns väl bevis. Varför räcker inte bevisningen? Mm.
Ja, exakt. Man kan inte bara säga så här jävla skiträttssamhälle, för att man förstår ju att det är ett extremt komplext system och lagen ligger väl alltid lite efter utvecklingen.
Ja, alltså särskilt på alla områden som rör lite det vi ska prata om idag, alltså internet och alla de sakerna, där är ju lagstiftningen otroligt långt efter.
Men de domarna som sitter i hovrätten och HD, vet de ens vad internet är?
Ja, men det kan man ju fråga sig. Alltså ett sånt känt exempel, det är ju Pirate Bay-rättegången. Mm. Där var det ju i princip ingen part i rättssalen som riktigt förstod, förutom då de som tilltalade.
Mm. Alltså. Vilket också gör det så orättvist.
Ja, det blir väldigt, väldigt, väldigt speciell situation.
Anita, har du någon egen erfarenhet av rättvisan eller lagens långa arm?
Jag blev fälld av reklamombudsmannen en gång. För att jag hade i, vad heter det, min blogg skrivit ut betalt samarbete. Mm. Och sen så hade jag gjort det på Insta och då hade jag glömt att pluppa i knappen. Och sen gick det 4 timmar, då hann någon anmäla mig. Och sen så var det någon som skrev så här, du vet att du inte har skrivit betalt samarbete med fack. Ja, och så la jag upp det. Och då hann någon anmäla mig på den tiden.
Okej, men det sitter folk och liksom lite trigger happy.
Gud, ja, jätteofta. Mm. Men efter det, och det är 5 år sedan tror jag. Det är svinnoga.
Ja. Nej, men jag pratade med någon på Skatteverket nyligen inför det här. Och då så sa de att det också är ganska vanligt att andra influencers anmäler andra influencers.
Nej, men du skojar.
När de hittar något.
Men jag har suttit i många diskussioner med reklamombudsmannen och jag brinner verkligen för de här frågorna. Alltså, om vi ska bara så här, liksom backa bandet lite och varför jag är involverad i det här. Jag kommer från början liksom från reklamsamhället, eller man ska säga, och tv-samhället och liksom både jobba på kanal och produktionsbolag. Och förr i tiden när man jobbade på reklambyrå eller PR-byrå, då skickade man liksom en annonskampanj eller vad det nu var, som skulle gå i printmedia och tv-media etc. till en quality control, en QC som det heter. QC:n säkerställer att liksom, vi följer lagen och också att det håller kvalitet och bland annat. Liksom. Men på reklambyrån fanns också en så här ARU-utbildad projektledare alltid som så här verifierade att det står inte miljövänlig, bla bla bla.
Alltså, och ARU, ska vi ta det också? Vad det är för
det är alltså en som kan lag och ordning ur projektledningens sammanhang, förstår jag. Ja. Just när det kommer till reklamlagar, för de är jätteviktiga, tycker jag, att följa. Och sen så, vad heter det, godkändes allting, säkerställdes och sen så gick det ut i medier. Det som hände med sociala medier är ju att hela egentligen skiktet utav quality control och, vad heter det, en ARU-utbildad projektledare försvann i och med att hela så här, egentligen reklambyråledet kapades. Så nu är det ju säljorganisationer som säljer direkt ut till slutkund via mediebyråer. Och sen så får en influencer det uppdraget. Nu har ju själva säljbolagen blivit bättre på det här. Men i många år så var det liksom att influencern själv var ansvarig för hela det där jävligt avancerade ledet som QC och ARU-projektledaren stod för. Och det hände ju ett case med Kissy där hon hade haft med både en tävling och marknadsförde en produkt, massa grejer, och inte liksom enligt kommissionens lagstiftning, bla bla bla. Så hon blev ju fälld på alla punkter i princip och fick böta 1 miljon. Och hon fick ju sälja lägenheter och flytta hem, alltså det var ju allt.
Det är ju ett extremt hårt straff.
Extremt hårt straff. Och bolaget fälldes ju också såklart som hon jobbade tillsammans med. Men hon var ju den som hängdes ut.
Men bolaget, var det inte så att bolaget inte...
Är det sant?
Ja, för att jag fann att det är det som blev en grej i den här domen också. Att det här bolaget som hon jobbade med, som jag tror heter Torn, kan det stämma?
Var det Torn?
Jag tror det. Och att de inte fälldes, och att det blev en sån grej att, för att man ansåg att de här mellanhänderna
inte gjorde sitt uppdrag. Liksom.
Ja, och att de också har ett ansvar i det här. Att hon fick ta
smällen. Ja, men hon blev i alla fall någon galjonsfigur, för att så här ska det inte gå till, du är influencer, nu ska du straffas hårt. Och jag var jävligt kritisk mot reklamombudsmannen just för det här, för att det är som att tjejen i Pepsi-Cola-reklamen skulle bli ansvarig för hela Pepsi-Colas liksom.
Och i det sammanhanget skulle det aldrig bli så. Men i det här sammanhanget så är det så här, vad händer här? Ja. Alltså det blir väldigt annan situation.
Exakt. Mm. Nu är det ju bättre. Men liksom, dels har ju lagstiftningen varit extremt luddig runt det här. Och precis som du säger, att det är ju typ nästan inga i rätten som ens har koll på vad sociala medier är.
Nej.
Men du, ska vi göra så här, ska vi backa bandet lite? Mm. För det kan ju finnas folk som lyssnar på det här som inte vet vad liksom influencer marketing är.
Precis. Idag funkar ju liksom marknadsföring som, tänk dig att du tittar på TV4, du kanske kollar på Tilde Paulas program. Och i reklambreaket så går även Tilde liksom på andra sidan sitt, vad ska jag kalla, podie. Och börjar plocka upp varumärken och säger så här: det här diskmedlet är otroligt bra. Det är samma sak, att personer idag som har någon form av mikro-tv-kanal på, i någonting som kallas för sociala medier, också säljer produkter. Mm. Och det är väl de här inslagen då med, där bolag kan köpa liksom en så kallad inspiratör för att sälja deras produkter.
Så istället för att köpa reklam på TV4 så kan man då kontakta någon influerare. Någon som har mycket följare i sociala medier. Om man har ett konto med 500 000 följare på Instagram till exempel.
Ja, det är ju som en... Alltså, jag menar, jag tror det var liksom Stylebile som har 30 000 prenumeranter.
Mm. Ja. Ja, och du har 66 000. Ja. Ja, så det är ju en väldigt bra kanal. Ja, men det känns ju precis som du sa också då, att det är ju den mest effektiva reklammöjligheten som finns. Liksom.
Ja, du har ju en direktlinje till liksom, dina följare, och det som framförallt är attraktivt, vilket kanske inte folk tänker på, det är ju att alla nivåer är mätbara. Mm. Det är därför det är så extra attraktivt. Mm. På TV kan man bara säga så här: ja, 100 000 människor såg det här programmet och 45 000 såg reklambreaket. Vi har sett enligt våra mätningar att potentiellt 20% är i målgruppen. Alltså man kan inte säga så mycket mer, och de bor på rätt ort och så vidare. För att det finns ungefär 10 000 eller 1000 eller vad fan det är, mätboxar ute i landet som så här ska då vara någon form av snitt för Sveriges befolkning.
Mm. Också väldigt gammalt. Alltså också något som är så exakt likadant som det var direkt när tvn typ kom.
Precis, alltså så. Och här har du liksom all data. Går jag in i min så här statistikverktyg, du ser var folk bor, du ser hur gamla de är, du ser vilken aktivitet, för att det som mäts idag i sociala medier, om vi blir lite nitty-gritty i det här, det är ju engagemanget i folks flöden. Idag är inte följarantal lika viktigt, för ser vi att en person som har 10 000 följare har liksom 80% engagemang bland sina följare, då är ju den väldigt mycket bättre än en person som har 500 000 följare men kanske bara 3% engagemang.
Och engagemang med sig då antalet likes och kommentarer?
Likes, kommentarer, interaktion.
Klick.
Ja, det är mycket viktigt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men om vi kikar på det rent juridiskt då, alltså det här med influencer marketing, hur ska vi börja med det här?
Jag tänker att det finns ju två aspekter som är de då huvudsakliga, och det är ju då skatterätten och marknadsföringsrätten. Mm. Och de är ju inte exakt likadana, och med det menar jag att enligt marknadsföringsrätten då så handlar det ju om när man får skriva att alltså när det är marknadsföring, och det är ju om du får någon typ av ersättning, alltså vara, tjänst eller pengar, alltså ersättning, och då så ska du märka ut det. Och där var ju det som du pratade om också, hur man märker ut det. Alltså det var ju något fall då det var att man hade märkt ut det på ett sätt så att det framgick att det var reklam, men efter den här mer ... och då blev man fälld av reklamombudsmannen. Mm. Förstår ni?
Okej, för att man måste klicka för att veckla ut hela inlägget.
Exakt, och då så var det att man inte liksom i flödet fick upp direkt att det var reklam. Och även kissedomen var ju också att det var reklam längst ner.
Just det, för idag måste ju allting taggas i början utan inläggen, eller om man nu har ett verifierat konto eller businesskonto, att man kan klicka i att det är ett betalt samarbete,
ja,
och kunden direkt, så att det ligger upp i vänster hörn.
Ja, exakt, exakt. Och det är ju smidigt att det den finns så att säga, på Instagram. Och
sen ska man skriva betalt samarbete en frågetecken.
Eller gör en någon så här ironisk grej då.
Sitter jag och dricker Fernet nu för att jag vill, eller?
Ingen dricker Fernet för att de vill.
Nej, exakt. Men jag satt faktiskt i en ganska skarp diskussion med Henrik Schiffert för några år sedan om det här, för jag var så här, för han var
apropå
så här,
ironi.
Apropå ironi. Nej, men för han var så jävla arg på det här nya samhället, liksom att allt är till salu, och jag säger ja, jag håller med honom till viss del, men samtidigt ska jag vara så här, jag ser liksom en korrelation mellan att så här, fan, det här är min favoritbulle. Jag älskar den här bullen. Det är min bästa bulle. Jag går alltid och käkar bullen, och så ser kaféägaren att jag har fan 66 000 följare, men du, jag bjuder dig på en bulle. Är det okej att du säger att du gillar den? Jag bara, ja men gud, självklart. Alltså det finns ju en korrelation som inte är superkonstig.
Men exakt, och där har vi ju också ett exempel då som är så här, du har fått en bulle gratis.
Ja.
Mot där i det exemplet att du ska kanske lägga upp att du käkar den här bullen, något du tycker om den.
Ja.
Och då skulle man nog behöva reklammärka det, för att det har varit en sån tydlig, du får den med motprestation.
Exakt.
Och även skatterättsligt så ska ju egentligen bullens värde upp som en intäkt.
Ja, ah, just det.
Mm. Mm. Men det är ju också när det blir revision och Skatteverket gör en revision, då är det ju också vad Skatteverket kan se, och det är ju mycket konton. Så att det kan man kanske vara svårt för Skatteverket att se den här bullens värde på 34 kronor eller vad det nu är.
Ja, men för jag tänkte verkligen på det, för de nya skatterättsliga reglerna som har blivit ganska skarpa just mot influencer marketing kom ut i slutet av januari, tror jag. Och då tänkte jag, då var ju Elle-galan precis några veckor innan. Och det var väldigt tomt på goodiebag, ska jag informera. Efter den här rapporten släpptes. Mm. Alltså ofta så står det en grej utanför dörren nästan varje dag. Som man inte har beställt, som man inte vet om, utan helt plötsligt bara dyker upp ett bud. Och man bara, jaha, okej, ja. Men nu har det inte varit så på jättelänge.
Och men vad skulle du säga att de här nya reglerna...
Nej, men där är det exempelvis att så här, goodiebags. Och exempelvis den goodiebagen du får på Elle-galan, den är ju värd tusentals kronor. Ja. Alltså det är så mycket varumärken som har laddat i den liksom.
Är det kräm?
Nej, men det är allt. Det är spabehandlingar och hej och hå liksom.
Wow. Ja. Hörlurar?
Ja, absolut.
Du är lite sugen. Du är sugen.
Ja, men jag är ju tillhör en del av underhållningsindustrin som kanske inte är lika så här, goodiebag tung va?
Nej, jag fattar.
Alltså,
jag fattar.
Så när man håller på med stand-up på just de poddarna som jag gör, det är inte, alltså det som jag får skicka till mig, det är kanske böcker från Natur och Kultur.
Ja, det är
alltså,
lite så
här, det här är en expert som vi vill ha med i din podd, men det är inte så mycket krämer. Som
nej,
jag
det är inte så att du kommer att du inte längtar hem efter jobbet och bara så här, alltså, nu ska jag få gatta mig med
Natur
och Kultur.
Jag tar ju inte längre goodiebags. Jag har aldrig goodiebags.
Nej, men jag har ju inte liksom, jag har ju inte nischat mig mot beauty på det sättet heller.
Du har ju så mycket hud, Fritte. Det borde ju verkligen exponera på marknaden.
Det är så olika hudflikar som borde kunna exponeras. Det är så här, när man liksom så här, drar ner under ögat, så ser man så här sponsrat samarbete. Men då, var det då? Såg man det från början eller?
Nej, men och då ska du alltså, det som är den nya lagstiftningen som jag förstått det, är att du ska ju skatta för innehållet i den här goodiebaggen, vilket betyder att du måste höra av dig till PR-byrån som har satt ihop den, få liksom bruttovärdet.
Men om du lägger ut den?
Ja, eller ja, om på något sätt så här exponerar att du har plockat en goodiebag.
Ja, precis.
Få reda på bruttovärdet av goodiebaggen och skatta enligt rimlig skattesats.
Så är det, alltså så här, att om du får en goodiebag och inte lägger ut den, då behöver du ju inte.
Jag tror inte du får ta emot någonting.
Enligt de här nya reglerna.
Ja, jag tror inte du får ta emot någonting. Däremot, det enda som du faktiskt kan få göra, du slipper ta upp det i redovisningen om du skickar tillbaka det till PR-byrån. Okay. Då får du bli en avdragsgill budkostnad.
Mm. Och det här är de här nya reglerna från i januari i år då.
Men jag
om det är så att det hänger en goodiebag på ens dörr.
Ja, då ska du bjuda tillbaka den direkt. Mm.
Men jag tänker, om den aldrig kommer innanför min lägenhet, rent tekniskt sett så tillhör ju trapphuset bostadsrättsföreningen.
Det är en annan typ av lagstiftning. Det kan ju inte vara brandfarligt material där.
Nej, för att jag tänker att det är ju intressanta gränsfall här. Alltså.
Ja.
Så den här goodiebaggen kanske hänger ett halvår innan fastighetsskötaren. Ja, eller nu tar jag den här krämen.
Ja, men precis. Eller att man så här, väljer att ta krämen i trappuppgången. Men,
Nej, men så det är intressant. För jag tänker, och egentligen den som drabbas hårdast av det här är ju egentligen PR-byråerna.
Mm.
De som får uppdraget av kund att skicka ut det här till X-antal inspiratörer.
Ja, men
precis. Och det de också tar betalt ifrån varumärkena för att göra.
Mm. Men så gör du det nu då, om du får en goodiebag?
Jag tar aldrig emot den längre.
Nej.
Det går inte. Hur ska jag kunna liksom hantera det? Jag
känner nog inte riktigt till det, men det känns som att ni som ändå är influencers, att ni är ganska påpassade.
Ja, absolut. Ja, men också därför. Jag är så här extremt nojig och noga för att så här hålla mig på rätt sida lagen och liksom redovisar allt och är så här. Alltså, skulle jag få frågor så vill jag kunna svara på allt liksom.
Just det. Ja. Är det några fler såna här snårigheter som vi ska prata om när det gäller alltså hur man redovisar att det är ett sponsrat samarbete eller någonting mer som du har hittat mer när du har kikat på det här?
Alltså, om man vill hålla sig på den rätta sidan, då så ska man skriva i betalt samarbete med den här knappen är ju perfekt, eller reklamsamarbete eller så. Så att det finns ju gråzoner om man skriver i samarbete med. Det är inte helt självklart.
Mm. Nej, men som jag förstått det så är det så här, du ska också betala för om du går på ett event. Ska du be PR-byrån berätta så här, hej, vad kostade min lunch? Mm. Då ska jag ta upp det i min redovisning och ska jag också betala skatt på det. Liksom. Mm. Så att det kommer också påverka eventbranschen i stor del. Liksom. Ja, så ska precis. Du ta notan från Elgalan, det kan ju vara 10 000 liksom, per plåt. Det vet man ju inte. Och då ska jag betala skatt på det, vilket betyder att det kan ju utarma en hel eventbransch.
Ja, precis. Då är det ju inte lika bra att gå på det. Det hade blivit väldigt konstigt faktiskt.
Det jag förstått är som att det som är ganska bra att ha är ju kanske någon form av popljusutbildning eller någonting då, så att du kan i alla fall claima att det ligger under journalistiskt ansvar. Mm. Och sen är det ju en gråzon det här med barter samt att ha två olika bolag. Du får inte längre fakturera via andra fakturabolag, typ ett frilansfinans. Du måste ha ett registrerat F-skattkonto.
Alltså för att kunna göra samarbeten?
Mm. Ah, okay. Tidigare har det ju kunnat varit en privatperson som har liksom fakturerat via frilansfinans och sen så bara, hej, live, alltså det funkar
eller
skitbra.
Eller Firmify, finns andra produkter också.
Ja, exakt. Nej, men
eller
massa,
Cool Company.
Som sagt, många sådana.
Du har använt dig av många där.
Så. Ja, jag har använt mig av alla för att flytta runt min identitet.
Otroligt svår. Nej, men så de får inte använda sådana bolag längre. Så att du måste ha en registrerat F-skatt. F-skatt
själv F-skatt finnes.
Mm. Så här, tips är väl egentligen att så här, ha en reggad journalistutbildning i någon form. Och sen så kunna ha en F-skattsedel. Mm. Om man ska kunna försörja sig på det här, det vill säga.
Ja, men precis.
Nej, men sen är det ett problem till som jag tog upp med dig innan. Det är ju att om jag lägger upp en bild, det här har ju varit jättestor fråga i USA. Om jag lägger upp en bild på min outfit, men det kanske bara är skorna som är sponsrade, då måste jag enligt reklamombudsmannen säga att det är ett betalt samarbete. Mm. Men då blir de andra varumärkena på bilden jättearga, för det är ju inte ett betalt samarbete med dem.
Nej.
Och de vill kanske inte ha dig som ambassadör för sina kläder, för de har liksom tre superkreddiga människor som får jättemycket betalt, och ska jag helt plötsligt jag piggybacka på dem, så då kan ju de stämma mig. Det här är komplext.
Okej, okay, men kan man då bara ange betalt samarbete och så skriver man inom parentes skorna?
Ja, det är så man får göra.
Ja. Mm. Men om du ska gå på någon kul fest och liksom tar en bild i din blåsa innan, skriver du då att det här är en Balenciaga? Om inte du får betalt av dem, eller liksom, är det, på något sätt vill du inte skriva det för att ja, men du vill inte skriva någonting om du inte får betalt för det?
Jo, alltså ofta så är det ju det någon form av jävligt märklig konsumentinformation. För att om jag inte skriver ut har jag märkt, då får jag ungefär 40-50 DM. Vad är på det? Vad är det på det? Vad är det på det? Alltså, eller så står det i kommentarerna. Så att då skriver jag ut bara för att så här. Alltså, och Balenciaga blir inte ledsna ifall jag på med deras kläder. Alltså, det finns ju ingen som blir. Det enda man får bjuda på idag, för förut har ju till och med frukost varit okej. För de tog ju bort lunch och middag och all sån typ av representation. Men det man får bjuda på idag är kaffe och bulle.
Mm-hmm. Det blir mycket kaffe och bullar.
Ja,
alltså.
Mycket kafferep ser jag framför mig på event.
Verkligen. Många så här, sju sorters kaka. Och verkligen. Så här, de får utnyttja det nu. Ja, gud vad konstigt. Jo, men just det här med revision då. Alltså vad som händer om man... För att det var ju också en grej att Skatteverket faktiskt igår sa att de också i år kommer satsa på att göra revision av influencers.
Precis.
Och då tar de ju in allt. De tar in alla konton och så kollar de ju Facebook, Instagram och allt sånt där. Och då har man inte plockat upp det... Alltså man inte har plockat upp vissa saker i sin egna redovisning. Mm. Så kan det också bli så att de gör en skönt taxering.
Just det, och den är inte kul.
Den är inte så kul, den är inte så väl tilltagen som jag förstår det. Alltså, nej. Det beror på hur stor man är då egentligen.
Exakt, alltså de som kommer liksom granskas hårdast och de som redan granskas hårdast, det är ju de liksom superinfluenserna som Isabella Löwengrip och Therese Lindgren och så vidare.
För att om man skulle vara Isabella Löwengrip och liksom hamna lite tokigt där, då så skulle ju skönstaxering kanske vara
smärtsam.
Ja, men alltså precis, men det beror också, alltså det beror på liksom hur mycket värdet utav det man inte har taxerat är, för att i chanstaxeringen så beräknar man ganska lågt, så att då tar man liksom på ett år. Om det är nolltaxerat, eller man ska säga, det kanske, det är det ju såklart inte. Men då kanske man tar att man chanstaxerar 180 000. Och då kan det ju vara så att man ligger väldigt, väldigt mycket över det på det man inte redovisat. Alltså det kan ju slå åt båda hållen.
Ja, men precis. Men exempelvis så jag bar igår en klänning från H&M som jag har gått och köpt på en gala som jag delade ut pris på.
Ja, jag såg det.
Ja, nej, men och den har jag ju betalat. Liksom, men samtidigt ska jag då dra av de plaggen i min redovisning.
Du hade ju köpt ett plagg.
Ja, men jag har ändå skrivit ut var det kommer ifrån. Om nu Skatteverket frågar mig så här, halli hallå.
Nej, men alltså, precis. Ja, men då är det bara för dig att säga att jag har köpt den.
Ja, ja. Men måste jag behålla kvittot då till min privat ekonomiska redovisning?
Alltså Skatteverket har bevisbördan för intäkter.
Ja.
Och du har bevisbördan för, eller som egenföretagare har man bevisbördan för utgifter.
Mm.
Så att det om de säger så här, nej men vi tror att du har fått den här, alltså då måste ju de bevisa det.
Ja.
Mm. Så att då är det bara för dig att säga nej, jag har köpt den.
Ja, ja. Precis. Så att det här kan ju vara en härva som kan pågå i all evighet.
Ja, ja.
Per definition.
Ja. Ja, precis.
Ja, men tips till alla influerare där ute då, speciellt min pappa då. den där jackan du fick från Lions Knivsta. Kolla upp det ordentligt så att det inte är någon gåva som du måste, som blir skönst taxerad för efterhand. Anita, har du några fler så här juridiska funderingar kring influencer marketing då?
Precis.
Nej, men jag bara funderar på så länge man reklammärker och så länge man tar upp saker och ting och undviker att gå på events, så kommer man att ta emot goodiebag, så klarar man sig i influencer marketing.
Ja, det skulle jag säga. Ja. Det är liksom, det är...
Eller om man på något annat sätt flyger under radarn.
Hur menar du?
Ja, men till exempel, jag kommer aldrig få en sån här skatterevision för min influencer marketing, tror jag.
Nej, så
här,
jag du menar att man kan också inte vara influencer?
Ja, alltså, jag väljer att inte vara det. Liksom, läs, jag har inte tillräckligt många följare.
Det är ett annat sätt att lösa problemet, ja, att inte vara influencer.
Jag hörde ju för sig att jag skulle gå på mikroinfluencers, att det var de som skulle granska hårt.
Ja, exakt.
Hård, för där kan man fubla sig, tror jag.
Du har 6000 följare.
Ja, så du är en mikroinfluencer.
Du är en mikro,
ja.
Och du
ja,
är en
makro. Ja, jag är makro.
Du är makro.
Nej, jag vet i och för sig, den tariffen kanske är, det är kanske, jag kanske anses som makro. Eller mikro.
Nej, jag tror du anses som makro. I alla fall sist, jag kollade nu här lite grann.
Vad går gränsen egentligen?
50 000 tror jag.
Ah, okay.
Och sen så, vad heter nästa då? Det heter star eller något sånt där. Det är något, så här, något annat, inte mikro, makro.
Men är det här, delar de in, ja, precis, delar de in det här, alltså är det utifrån ett så här marknadsperspektiv? Alltså,
hur många följare? Ja, precis. Alltså, typ så att ett företag kan kika på vad, hur man ska. Men där ser det som du sa, det är ju inte heller en helt rättvis bedömning för hur bra en produkt kan vara i ett flöde. Utan för att det beror på så mycket andra saker.
Mm. Exakt.
Alltså så här, det finns ju vissa som också är väldigt nischade och i deras... Alltså typ jag tänker Kakan och sådär. Alltså det blir väldigt sådär nischat hudvård.
Exakt.
Det är ju din nästa nisch då.
Ja,
så att Kakan, watch out.
Ja.
En annan sak som man kan säga också är ju att konsumentombudsmannen och marknadsdomstolen kan förbjuda företag och personer att fortsätta med marknadsföring. Och om de ändå gör det så kan de då få vite. Mm. Alltså böter.
Och handlar de förbuden om att de tidigare har fuskat?
Ja, precis. Alltså om det här händer och man inte har tagit upp intäkt, alltså man sagt att det inte var reklam och sen gör man en revision och så är det så här, för du har fått 100 000 kronor från det här företaget dagen innan du gjorde det här. Mm. Och sådär. Exempelvis. Det är en konsekvens. Och sen en annan då skatterättslig konsekvens är att det kan ju bli då skattebrott och bokföringsbrott. Men det är ju så också att det är ekobrottsmyndigheten som är åklagaren, om man ska säga i det här fallet. Och de är också väldigt överbelagda. Mm. De hinner ju knappt med liksom, de här många miljonärendena. Så att det är inte riktigt den här kanske omedelbara risken ur den.
Nej, men sen finns det ju en annan parameter i det här också som är jättespännande. Det är ju faktiskt att Instagram själva ändrar ju sina algoritmer och strategier och också bygger hela tiden om och ut verktyget för att kunna marknadsföra produkter i sociala medier. Så att det är ju inte bara, så fort man har liksom någonstans satt en regel för hur det ska funka, då har de ändrat någonting så det inte går att genomföra, eller genomföra på ett annat sätt, och då måste det byggas om igen. Så det är en jävligt lurig bransch.
Mm. Verkligen, och det som du, jag tyckte du sa så bra också, just att det är en så lurig bransch och det är så mycket som händer. Och liksom, vad ska man säga då, lagstiftning och sånt har ju inte tänkt med, utan man tolkar ju det som det egentligen redan fanns utifrån nu de här plattformarna. Och att då det här ansvaret hamnar på varje enskild influencer om man inte har då en agentur eller ett bolag som stöttar en idé på ett adekvat sätt, så att säga. Mm.
Jag är lite nyfiken på, alltså, hur stor är den här kakan, influencer marketing kakan jämfört med traditionell marknadsföring? Har du någon idé om det?
Nej, men jag har gjort ett par reklamfilmer och den budgeten är ju fortfarande väldigt mycket högre än det här. Men det jag ser nu när jag sitter på andra sidan, de som har väldigt mycket följare, de tjänar extrema pengar. Alltså extrema pengar på det här. Jag vet, nu ska jag inte hänga ut någon, men jag vet en jättestor influencer vars bolag omsatte 22 miljoner förra året och hon tog ut 18 miljoner i vinst.
Oj!
Så att det är ju och det här är liksom en utav 40.
Ja.
Så att det är väldigt mycket pengar i.
Och då är, det vet jag inte om du vet såklart, men alltså det här är alltså ren egentligen, för att alltså den rena formen av influencerformen är ju att man får alltså den reklam som man har fått in och att det är ens liksom, så att det är inte några andra grejer utan
nej,
det är liksom
det, men det är det plus att man kanske gör en egen produkt eller släpper något annat liksom. Men alltså totala, men allt är baserat på
ens plattform
är, ska man säga. För det här är ju också YouTubers, ska vi inte glömma bort. För YouTuber finns det jättemycket pengar.
Men du är inte YouTuber.
Nej, jag är liksom inte riktigt jag har faktiskt en idé nu. Men jag tycker liksom kanske att YouTube är lite svårt när man är 40 plus. Jag känner mig som, jag tänkte, vad ska jag göra? Ska jag få så här gamla mammor? Eller vad ska jag göra? Nej, men så om det ska bli YouTube ska det nog bli någon humorsatsning. Mm. Tror jag. Min dotter älskar de här typerna av YouTubers. Och jag tycker de är jävligt duktiga.
Men du, Anita, till slut så är vi lite nyfikna. Har du några egna så här close encounters med rättssystemet?
Ja, men förutom den reklamombudsmannen där jag blev fälld för 5 år sedan, så finns det en grej innan. Men det här kanske är på riktigt 14 år sedan. Att jag fick skatterevision på att jag hade tagit bilen i företaget och inte hade gjort en fullständig milrapportering.
Ja.
Och det blev också en diskussionsgrej som jag först fick så här, en enorm summa liksom, i knät som i slutändan blev liksom, kanske 10 000.
Mm.
Ja. Så att det gick att bevisa, men från och med den dagen har jag aldrig mer tagit liksom, upp bil i bolag. Det är icke att rekommendera. Det man kan göra är att man har en privat bil och sen så liksom, egentligen fakturerar man för milersättning.
Mm.
Ja. Så att det är bättre.
Anita Clemens, tack så jättemycket för att du ville vara med i Fråga Juristen.
Tusen
och
tack.
Och var kan man hitta dig i sociala medier då?
På mig i sociala medier kan man hitta under Anita med TH_Clemens. Clemense.
Tack snälla för att du ville vara med.
Tack snälla för att jag fick komma. Superspännande.
Och vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.